Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Jag ska börja med en kort presentation.
All right.
Den kommer här. Emanuel Karlsten är en av Sveriges främsta experter på sociala medier. Dessutom är han journalist, poddare, författare och vinnare av Stora journalistpriset. Slutligen är han ordförande i Medieakademin. Men just nu är han här. Emanuel.
Tack. Välkommen. Håller jag på att säga till mig själv.
Kan du väl prata på dig?
Van vid att själv ha poddar.
Ja. Ja. Härligt.
Fint att vara här. Vilken fin introduktion,
ja. Ja, men tack. Den var ju ganska så här, kortfattad och torr. Vill du lägga till någonting?
Nej, jag tycker om kortfattat och torrt. Jag brukar väl säga att jag är journalist. Det är väl där min identitet ligger närmast ändå. Mm.
Men om vi backar upp bandet lite. När kom du in i den här sociala medienischen?
Ja, det var 2007 var det väl där jag började arbeta i alla fall. Men egentligen var det med bloggvärlden som ju var stort när jag liksom blev vuxen. Det var ju min introduktion till det sociala internet, där det var alltså ett otroligt landskap, där medielandskapet verkligen förändrades och där traditionella medier utmanades på ett väldigt vackert sätt, tyckte jag. Jag liksom såg demokratin födas, kändes som, i allt det där. Och vi var liksom några själar på den tiden som blev helt, ja, nästan som religiöst besatta av det där. Och skapade liksom kluster där vi träffades som om det var liksom en klubb av att vi hade förstått saker som innan hade förstått. Vi kallade varandra liksom att vi levde i en bubbla. Men framförallt, ja, men ut och föreläste mycket och såna här grejer. Mm. Så, och sen så kom ju Facebook strax därefter. Det var ju community som var stora. Men så, ja, det var ju när Facebook kom som det blev den stora explosionen 2007. Mm. Och då började jag i mediesvängen, jobbade på en liten tidning som heter Dagen, som skrev om kyrka och samhälle. Och sen så gick det väldigt snabbt därifrån, kan man säga. Mm. Kort sagt.
Men då var du egentligen journalist och profilerad på de här frågorna, typ?
Ja, alltså jag hade ingen utbildning, utan jag fick jag drömde alltid om att bli journalist då, och hade sökt in till en journalistutbildning, men så fick jag ett sommarjobb på den här tidningen samtidigt då. Och det var liksom, jag fick det ingen annan ville ha, det var webbredaktör, det var liksom det lägsta man kunde vara. Så att jag blev webbredaktör direkt, ett sommarjobb, och då, det var ju min dröm alltså. Dels att jobba en tidning och dels att vara webbredaktör, som är den här världen som jag då tyckte var så fascinerande. Så jag la ju mitt allt i det där, och efter den sommarjobbet så började jag en skola och gick en månad, så ringde de och sa att kan du inte komma tillbaka, och så fick jag jobb. Så på den vägen är att jag är liksom bakvägen, och så gick det väldigt snabbt på den här tidningen att vi fick massa priser, årets, jag är en av de bästa digitala dagstidningarna, tävling med de stora drakarna. Och så var det i princip bara jag och någon mer där. Så det var ju en väldigt, väldigt speciell tid. Det var ung och naiv, och det var väl ett framgångsrecept att jag inte visste vad man kunde göra. Så bara testade mig fram då. Och så blev det ju en grej då, eftersom att det inte fanns så många andra som gjorde något. Så skapades en position för mig som jag på något sätt bara tänkte att den här vågen rider jag på så länge jag kan. Så fortsätter rida.
Ja, och här står du idag. Ja, så är det. Härligt. Men okej, då är det är ju 15 år då som du har hållit på med det här. Vilka är dina viktigaste lärdomar om den här branschen?
Att bara köra. Alltså att bara köra. Det är den absolut viktigaste lärdomen. Jag vet, ja, men just där i början som sagt, och så var ju det så himla tydligt att alla så smarta människor satt och skrev vad man borde göra. Jag läste Martin Jönsson som då var någon slags näringslivsreporter på Svenska Dagbladet som var otroligt skicklig, duktig, kunnig. Joakim Jardenberg hette de också. Massa sådana här personer som verkligen var duktiga på att förklara hur den här digitala världen skulle förändras och vad medier borde göra. Men ingen gjorde det liksom. Och det var så enkelt, så bara kopiera. Det var som en manual på något sätt och så göra. Och det tänker jag efter det också. Varje gång man ska starta en podd, sluta övertänk. Ja. Bara kör igång. Mm. Det kommer inte bli bra. Men det kommer inte bli bra om du förbereder dig heller. Nej. Det är meningen att det inte ska bli bra. Det blir bättre nästa gång. På något sätt. Så det är en superviktig grej.
Mm. Ja, det känner jag igen. Men om man byter perspektiv då. Mm. De här åren när du har tittat på folk som arbetar med sociala medier, influencers, bloggare. Vad är den stora insikten om hur man har varit framgångsrik i den branschen?
Alltså dels ska man säga att det är fortfarande samma sak. Att bara göra, det är verkligen underskattat. Ibland så tror jag att det bara handlar om att det var några som råkade göra så blev de bra. Men det är klart att det inte bara är det. Och jag har varit väldigt fascinerad av hur det här nya medielandskapet varit fram och bevakat den influencervärlden nära också. Alltså det var ju en nybyggartid där, om vi bortser från bloggarna som kom med YouTube som kom där, så var det Gina Dravi till exempel som var ju otroligt stor från sitt flickrum i Sundsvall som inspirerade William Spets. Och sen så fick vi olika globala fenomen med först Tabes-gamen och sen PewDiePie ju, som såg ju upp till Tabes till en början. Alltså det där är också en story. Men, och det är klart att jag har funderat supermycket på vad det är som har gjort att de här olika personerna har lyckats, och vad det, om det finns något recept. Och det, liksom det korta svaret är väl egentligen att det inte finns något recept. Hade det funnits ett så hade ju fler bara kopierat det. Och det är klart att det finns några dramaturgiska grundstenar ändå som alla kan använda. Men i mångt och mycket så handlar det ju om att det är personer som man kan bygga relation till, som är skickliga på att, egentligen på samma sätt som en skicklig skådespelare eller en skicklig komiker eller vad som helst. Vad är det som gör att den ena lyckas och den andra inte? Det är ju att de har någonting som vi kan spegla oss i. Och när det gäller sociala medier så är det ju så otroligt viktigt också att det där är autentiskt. Mm. För det är så, den här relationen att man kommer så nära är ju den stora skillnaden på en scen, en ståuppscen eller en skådespelarscen. Att det är någonting du betraktar och applåderar och går därifrån. I sociala medier är det ju att du kommer så väldigt, väldigt nära och så djupt nära in på. Så är det inte autentiskt så kommer det inte hålla särskilt länge. Så det ena är ju såklart att det måste vara att det är någonting som du har. Och det andra är ju också att de som har vågat bjuda in väldigt nära har ju också lyckats väldigt bra. Mm. De som har vågat vara öppna liksom i sina sår är ju de som man kommer otroligt nära och får verkligen den här intima relationen med. Mm. Men Lundells är ju ett otroligt både skrämmande och fascinerande exempel, familjen Lundell. Mm. Med deras resa, med Joakim Lundells resa som smeta in sig i bajs och blod liksom, till göra alla de här vidriga sakerna som han gjort mot varandra och mot andra. Och sen så på något sätt läka framför sin publik och också läka ihop med sin publik. Mm. Alltså på ett sätt som vi inte, alltså det finns ju ingen jämförelse egentligen i Sverige. Och det, den relationen hade han inte fått om han inte hade liksom gjort hela den här resan, tror jag. Nej. Och det, så det är alltså, att man är så naken och så sårbar, det är ett väldigt, väldigt starkt recept. Men det är ju väldigt få personer som klarar av det eller skulle vilja vara det. Mm. Det är ju otroligt psykiskt påfrestande. Mm. Så det är inte heller ett recept, utan det är kanske mer ett, där kan man se att det har relationer är så viktiga i sociala medier, och de som är duktiga på att bjuda in nära lyckas väldigt bra.
Men nyligen kom ju den här maktbarometern som jag förmodligen har med i titeln till det här avsnittet. Den tänkte jag vi skulle prata lite om. Vill du beskriva den kort, vad det är för någonting?
Det är en karta över ett nytt medielandskap. Vi, Medieakademin då, som är en ideell förening som tar fram den här, vi har som uppdrag att liksom fördjupa mediedebatten och så. Så att vi såg ju att det här med relationer då, som vi pratat om, har varit väldigt viktigt. Och då blir man ju nyfiken på om det nu är det som är drivande i den här nya digitala medievärlden. Vilka är det då som lyckas bäst där? Mm. Så det här är ju en slags karta då över vilka som har makt i en ny medievärld. Mm. Vi är liksom medvetna om att den gamla medievärlden har extremt mycket makt, oavsett om det är en recepttidning, humortidning eller liksom Uppdrag granskning. Och i den här nya världen då så är det ju helt nya aktörer som gör allt det där då. Så att vi ville hitta data för att titta på det här. Så vi kollar på alla sociala mediekanaler, eller alla de största. Så har vi gjort, började vi 2017 tror jag, med 4 plattformar. Och nu har vi 5 plattformar och så. Viktar vi på olika sätt då, vilka som når flest svenskar och vilka som engagerar flest svenskar på de här plattformarna.
Mm. Och det här mynnar ut då i vad som för en oinsatt bara är en topplista över de hetaste kontona.
Ja. Ja, nej, det är ju ganska mycket vad det är. Vi försöker liksom att inte bara titta till exempel på reaktioner eller räckvidd, utan försöka hitta olika mått som ska bygga en slags bild över lojalitet över tid, över inflytande, så att man kan mer tala om det här mediemaktbegreppet. Men absolut, det är ju en rangordning. Men för oss är det kanske viktigare att måla bilden över ett helt medielandskap, inte vem som är 1 eller 10 eller, utan mer att man får en förståelse av att personer är så otroligt inflytelserika just nu, större än medieföretag på sociala medier.
Ja, det är ju rätt sjukt ändå. Eller rätt häpnande i alla fall. Förutom det då, vilka är de stora insikterna från resultatet i den här parametern?
Ja, men generellt så är det ju att det är väldigt olika på olika plattformar. Jag menar, på Facebook så är det ju företag generellt som är väldigt, väldigt stora. Det är också en mycket, mycket äldre publik. Det har vi liksom sett under flera år och det förstärks också. Det är ju allt fler, framförallt yngre, men inte minst kreatörer som lämnar Facebook då. Och vilket, Och sen så, och Twitter då är ju väldigt politiskt, otroligt starkt politiskt. Det är liksom en liten ankdam, en liten plattform med mäktiga ankor som har stor makt utanför Twitter. Och sen så har vi ju Instagram och YouTube som är väldigt likt varandra i meningen att det är så persondrivet. Det är också en yngre målgrupp. Instagram är väldigt speciellt att det är väldigt kvinnodrivet. Det är den enda plattformen där hälften av alla kreatörer är kvinnor, och då är det kanske 30% som är företag och resten är män då. Så att det är väldigt, väldigt starkt, dels i målgruppen bland de som använder Instagram, men också alltså bland kreatörerna själva då.
Ja, väldigt... nästan dubbelt så mycket kvinnor då.
Ja, TikTok är ganska jämnt, men Facebook och YouTube är tungt mansdominerat. Och så Instagram, och även Twitter. Och Instagram är den enda som avviker då, att det är nästan hälften som sagt. Ja, jag kan fortsätta i all evighet.
Ja, jag förstår det. Du har ju pratat om det här mycket.
Överallt, ja.
Ja. Och det finns ju, jag tänker vi behöver inte liksom upprepa sånt som...
Nej.
Ni har ju en jättebra video när ni kommenterar allting, till exempel. Den borde man kolla på om man är intresserad. Och du har ju egna poddar också. Den här podden handlar ju om hur man blir en influencer. Så det är lite det perspektivet jag är mest nyfiken på nu. Liksom, vad kan man säga utifrån den här listan? Vad är gemensamt för de konton som ligger i topp på olika plattformar?
Ja, men det har vi inte pratat om nu när jag gjorde den här summeringen, det är ju TikTok. Och den är ju absolut den som har påverkat mest alla plattformar. Vi ser ju YouTube jättepåverkad, och Instagram och Facebook såklart också. Dels Facebook påverkad för att de minskar aktivitet, men också för att de skruvar om sina liksom, plattformar helt till att möta den här TikTokifieringen av hela medielandskapet. Det vill säga, 10 år tillbaka så var ju Facebook till exempel så som TikTok är idag. Alltså att det var väldigt mycket virala klipp och tokigheter som fick otroligt stor spridning. Men så blev det en stor debatt om att vi inte mår bra av det här. Vi mår bättre av nära relationer. Och det är det Facebook som samhällsbyggare ska vara med och möjliggöra. Och sen så liksom för några år sedan så kom TikTok och sparkade upp dörren och liksom sa, kommer ni inte ihåg hur roligt det var liksom 2012 när vi höll på med det här? Och så har de tagit sån stor marknadsandel att alla nu måste liksom backa tillbaka, skruva om och göra exakt den här typen av virala grejer igen. Så vi har haft några år nu där det har varit ganska svårt att börja, om man nu ska prata om hur man blir influencer, en fucking influencer, så har det varit ganska svårt att etablera sig. För det har inte varit så lätt att få snurr. Man behövt att bygga en målgrupp, och det har gått ganska långsamt när man ska bygga den här organiska räckvidden eller hitta sin publik då. Men i takt då med att TikTok sparkar upp den här virala dörren igen, så har det ju blivit väldigt mycket lättare att nå sin publik. Och det är ju den stora trenden vi har sett här nu de senaste åren med TikTok. Att vi har fått se en ny flora influencers komma, eller innehållsskapare. Och hur de då har, på grund av hur de har påverkat YouTube och Instagram, har kunnat skapa stor räckvidd även där genom YouTube Shorts och Instagram Reels. Mm. Så det är ju liksom positiva nyheter för den som vill bli en influencer idag, kan man säga. Att hitta en stark berättelse, och så kan man nästan lita på att algoritmerna kommer hjälpa dig ut. Och det är ju väldigt svårt, vad är en stark berättelse då? Det är ju, det får man ju nästan experimentera sig fram till. Men det är ju väldigt enkelt att se vad är det som flyger.
Mm.
Det räcker ju att sätta det i ett eget Reels eller TikTok-flöde och scrolla och se, jaha, det här blev stort. Eller? Och det här blir stort någon annanstans. För det ser vi ju hända hela tiden med svenska influencers som sitter och kopierar amerikanska trender och gör exakt samma sak. Mm. Och det är väl ett bra sätt för att testa och hitta liksom sin väg fram. Det är väl svaret på din fråga som jag glömt nu här.
Ja, jag har nog också tappat den. Men jätteintressant. Men då uppfattar jag det som att du beskriver hur egentligen nytillskottet av influencers sker på TikTok i stort sett. För att de andra plattformarna är lite trögjobbade att börja på.
Ja, eller det har varit, man kan väl säga att TikTok öppnar dörren för även andra plattformar. Men ofta så är det ju på TikTok som man kanske... Jag ska inte säga att det är så nu, men det har i alla fall varit så oftast på TikTok. Men jag skulle säga att det är nog lika enkelt idag. Att det finns flera exempel på instagrammare. Jag träffade den förra året när vi släppte Maktbarometern då, som var van, hon var simmare eller något sånt här bara. Hon var säkert 55 år eller någonting och la ut simvideos på någon simma. Hon hade fått en video som hade blivit exploderat totalt. Hon hade nu liksom 300 000 följare på Instagram eller någonting. Och liksom fattar ingenting. Och var jättestor i Turkiet.
Liksom.
Så det där är ju... Det, jag menar, den funktionen, eller man ska säga, den har ju TikTok öppnat på Instagram. Så att det har gjort det lättare för instagrammare också.
Mm.
Så att det som möjligtvis är problemet med det där då, det är att man oftast bygger en sån stor global publik. Alltså, eller i ett land som man inte har någon nytta av, så att säga. Mm. När man är kanske en svensk influencer som vill få samarbeten här hemma i Sverige.
Mm.
Vilket det kan kännas svinkul, men det är också totalt meningslöst oftast. För hur ska jag bygga vidare på den här turkiska publiken som jag plötsligt har fått?
Nej, det är ju knepigt.
Ja, men så att jag tror att vi har möjligheter på alla plattformar, men att det krävs att man också har någon slags linje i vad man gör. Alltså inte bara jagar en viral succé, utan... Och det är kanon och det kommer hjälpa dig, men man behöver liksom tugga på i någon slags linje och ha en identitet och landa i någonting. Inte bara springa på varje viral boll som kommer.
Nej, precis. Men om man blir lite mer konkret till innehållet då. Mm. De konton som ligger i toppen på TikTok och kanske de som har klättrat snabbast på de andra plattformarna då. Vad kännetecknar de innehållsmässigt?
Skulle vi säga att det kännetecknar att de har någon slags linje. Alltså det finns ju, om man ska dra någon slags svepande trend över TikTok då, för att det är väl ändå bra som att de sätter trenderna nu väldigt mycket på de andra, så kan vi använda det som ingång här. Så är det ju såklart att det är väldigt mycket humor och underhållning, sketcher.
Mm.
Och det har alltid varit det som fungerat, det är väl inga konstigheter i det. Men, och då är det ju Wonderboy, det är Magic Mike och det är Kevin Bang som är liksom 1, 2, 3, vilket är väl ganska typiska sådana konton som har harvat på i något år också ju, och byggt en slags profil. Publiken vet vilka de är och vad de kan förvänta, och det är relationshumor och igenkänning och allt sånt där, för riktat mot en ganska ung publik. Men sen så är det andra som är redaktörshumor som är kanske, om man ska jämföra med Instagram, så är det som Dyngbankegalan eller Filmfabriken eller... Mm. Det är väl, ja, vad ska jag säga om det? Det är väl, om man tycker det är kul så kan man väl köra på det.
Mm.
Alltså att man helt enkelt väljer ut roliga klipp och lägger. Men det säger väl, det är väl kanske irrelevant i det här sammanhanget då. Men utöver det så finns det ju en kul trend som jag tycker är intressant i år är, eller förra året när vi tittade på TikTok, så var ju den här att gå ut på stan och intervjua mannen på gatan.
Ja.
Var ju väldigt stort. Mm. Det är ju nästan helt försvunnet på väldigt kort tid. Det var liksom en stor grej, i synnerhet vid valet där 2022, och den sommaren så blev det ju jättestort där.
Mm.
Och Ginger Jompa och TikTok Krill och alla de där blev ju jättestora med det formatet. Och så är det som att det dog lite, eller var inte lika kul längre. Nu ser vi mycket mer att man ska sitta framför kameran och ge lite... Ja, det, man kallar det microlearning eller liksom nuggets av kunskap. Specifika konton kan ju vara Dr. Tracy som gör utifrån sin kunskap som läkare, liksom berättar olika sjukdomar eller vad man, ja, saker man vill veta, eller juridiksam heter han så, Sam Darwish, som gör om nu då nyutexad juridikstudent och sådär, och liksom försöker bidra med den kunskapen som man har där då. Då blir det liksom tydligare, vad är mitt värde här? Mm. De flesta är kanske inte, om man ska starta på TikTok så är det inte naturligt att börja göra sketcher för de flesta. Det är ett stort steg.
Mm.
Och då är det lättare att se, vad har jag då? Vad har jag att bidra med?
Mm.
Vad har jag som skulle kunna vara intressant för någon annan?
Mm.
Generellt så är det så man behöver kanske se hela det här ekosystemet, att folk har sina uppbyggda relationer till olika kreatörer, de har olika sina förväntningar. Och det jag behöver fundera på, vad är det som gör att någon annan ska tycka att det här är värt att se? Och då är det ju, om man tycker att man är rolig så är ju det ganska förmätet. Det är ju svårt ju.
Mm,
så det är nästan lättare att se, hitta en annan ingång här som man kan använda. Kan jag skapa någonting, inte minst utifrån kunskap som gör det bättre? Eller om man är bra på att laga mat då, eller vad det nu kan vara för någonting.
Mm. Och sen kan man ta det vidare till något annat mer personligt då kanske?
Ja, absolut. Det är ju en förutsättning. Mm. Alltså, när du väl har grundkunskap eller har en idé om vad du ska tillföra kan du inte köra, liksom, hyra in en AI-röst och bara pumpa. Mm. Utan du behöver ju verkligen vara tydlig med din avsändare.
Mm.
I alla fall om du ska ha någonting bygga liksom en längre närvaro.
Ja, men superintressant. Så det är mycket, mycket nischkunskap och igenkänning då i toppen, liksom, om man ska generalisera lite.
Ja.
Men jag tänker så här då. Finns det någonting som är gemensamt för konton som har tappat mark lite grann? För det känns lite som att det sen, ja, men så här, 10 år så är det ett antal namn som har varit i toppen. Turats om lite. Eller 10 år kanske är att ta i, men 5 år i alla fall då.
Mm.
Men finns det något gemensamt för de som har tappat?
Ja, affärsmodell.
Mm.
Är ju gemensamt. För att det som händer är att man kan tycka att det här är kul i 1 år, 2 år, 3 år. Och sen om man inte kan leva på det eller se en framtid i det, då blir det väldigt svårt att fortsätta motivera sig.
Mm.
Det är svårt att kanske tycka att det är kul också. Så därför kan man se, vi ser liksom en elit som har varit i toppen i alla år i princip. Mm. Och det är ju de som också tjänar väldigt mycket pengar.
Mm.
Nu tjänar ju de, ja, man ska absolut säga att det är jättemycket pengar. Men man ska ju också komma ihåg att jämfört med ett medieföretag i den storleken så är det liksom peanuts som man tjänar. Mm. Men ändå, det är ju tiotals miljoner. Och de som är under där får ju kämpa väldigt, väldigt mycket mer. Får kämpa med samarbeten, i synnerhet om de bor utanför Stockholm.
Mm.
Så det är en viktig del i det här, att det, när du kommer kunna leva liksom på din passion, och det kan du säkert göra många år, men det behöver också finnas en idé, och då kan ju det såklart vara att man med samarbeten, och det är därför närheten till Stockholm ofta är bra, det är därför de flesta flyttar till Stockholm också, tyvärr. Tycker jag är svintrist och verkligen någonting som vi borde motverka. Men andra är ju då att man försöker tänka på, finns det en intäkt där jag skapar så mycket värde här så att det skulle kunna gå och sälja, ja, ha någon slags betalvägg, kort sagt.
Mm.
Där man skapar extra material, eller där man kanske lägger allt sitt material, eller där man skapar kringprodukter, eller nu är det många som satsar på turnéer också, och köra live grejer och sådär. Men det är egentligen det, skulle jag säga, som avgör hur framgångsrik man blir på sikt.
Men då är det egentligen att de själva väljer att trappa ner, eller tvingas trappa ner kanske.
Ja.
Finns det någonting i deras liksom innehållsstrategi som gör att de tappar mark också?
Ja, alltså jag tycker det är väldigt spännande att följa Therese Lindgren nu då, som har tillhört den här eliten som har haft allt svårare. Hon ligger fortfarande väldigt högt upp, men vi ser ju ett rejält tapp i år till exempel. Mm. Och hon har ju själv också pratat mycket öppet om hur svårt hon tycker det är, och hon tappar visningar och sådär. Jag tycker det är svårt att säga exakt vad det beror på. Det kan liksom handla om publiken som också växer upp. Det kan man ju se, till exempel med gamers är det en väldigt tydlig sak. Att du kan ha varit en stor gamer på ett visst spel.
Mm.
Och så är det spelet inte längre kul eller aktuellt.
Mm.
Då har du kvar dina 150 000 följare. Det finns en uppsjö av sådana exempel idag.
Mm.
Men när alla börjar spela det här spelet så är inte du lika bra på det, eller tycker inte själv att det är kul, eller Och då hänger du inte med. Då blir du en barndomsidol istället för en fortsatt relevant figur.
Just det.
Och så tror jag kan vara till exempel, jag vet hur, nu spekulerar jag bara för jag har inte gjort någon djupanalys kring Therese Lindgren, men att det kan vara så att hon har en publik som, av unga som kanske växer upp och får andra, att hon kanske inte utvecklas. Mm. Det är till exempel en väldigt unik med PewDiePie som är världens största, eller har varit världens största YouTuber, att han lyckades hålla sig i den positionen så pass länge. Mm. Var den största så pass länge. Trots alla de här skiftena i till exempel vilka spel som är intressanta och aktuella. Och trots alla skiften i hur YouTube har utvecklats. Så har han lyckats förnya sig hela tiden. Mm. Tycker också det är intressant med Joakim Lundell. Mm. Som har gjort exakt samma sak. Och hängt med i alla trender och lett trender. Och vågat satsa och investera stora pengar. Och det krävs liksom den drivkraften att utmana och förnya dig själv hela tiden. Men då behöver du ju ha en ekonomi på plats för att du ska kunna våga och kunna göra det också då. Mm. Så det är liksom, det är både och i det där då, men det finns absolut exempel på de som inte lyckats ställa om eller hänga med. Tabes som vi pratade är ju ett väldigt bra sånt exempel på en gamer till exempel då, som var våran PewDiePie en gång i tiden och internationellt stor, gjorde musikvideos och ja.
Det här allmänna anpassningen till TikTok, till korta vertikala videos. Liksom, Therese Lindgren är ju inte en influencer som typiskt sett gör sånt innehåll. Mm. Är det liksom så att alla plattformar premierar egentligen det? Stående videos, korta, delbara. Och de som inte lyckas anpassa sig till det får svårt.
Ja, så kan man.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Generellt säga. Men här, igen då ska man komma ihåg att det som maktbarometer mäter, om vi ska prata om det, det är ju, vi har inte gjort något vi har inte särskilt på långa och korta videos till exempel när vi mäter. Och det gjorde vi inte förra året heller, men då såg vi inte att shorts hade samma genomslag. YouTube pushade inte lika hårt för det.
Mm.
Och svenska YouTubers använder det inte.
Mm.
Men vi ser en jättestor skillnad i år då. Så att, trots att det är mätt på samma sätt under hela tiden, så kan vi bara se att nu så de som lyckas där lyckas liksom också generellt med både kommentarer och visningar och vad det kan vara för någonting då. Så ja, det framstår så att en YouTuber idag behöver anpassa sig till de här nya formaten.
Mm.
Och det tror jag är superfrustrerande för de här som inte alls vill syssla med det.
Mm.
Och som inte är duktiga på det kanske heller. De har en annan typ av, en annan temperament eller en annan klippningsteknik eller vad vet jag.
Mm.
Men så är ju livet, håller på att säga. Förändra det eller dö.
Ja, exakt.
Och, ja, men jag förstår att det finns ju många sådana skiften som YouTube har gått igenom. De har gjort jättestora förändringar som har gjort kreatörer vansinniga. Och inte minst PewDiePie som ju sa att han skulle lägga ner hela sin kanal liksom, för att han var så vansinnig på hur YouTube ändrade liksom, att följa inte. Ja, exakt.
Mm. Att de inte längre fick videosarna omedelbart, utan var tvungen att prenumerera igen så att säga.
Och Instagramflödet är ju samma sak, men kronologiskt när det liksom skiftar det där. Vi har gjort, gör fortfarande Instagram är vansinniga.
Mm. Ja, nej, men för jag reagerar på det med just listan på YouTube, så kändes det som att de stora förändringarna där och de nya namnen uppfattar jag de gör inte egentligen YouTube, utan de lägger upp shorts. Mm. Lägger upp sina TikToks som shorts, om man ska vara lite elak.
Nej, ja. det är inte elak, det är helt sant. Alltså ja. De kopierar ju och säger öppna, eller det ser ju vi att ja. Det är samma innehåll då. Så att det har ju generellt sett, eller historiskt, fungerat väldigt dåligt. För ja. Att det har algoritmer nedvärderat på något sätt. Men nu verkar det som att i år, att man godkänner det. För att det är så viktigt att få de här klippen. Instagram har ju blivit en idé av att man ser det som var hett på TikTok. Det kommer 2 veckor senare på Instagram till exempel. Mm. Och att det, jag menar, det triggar väl de här plattformarna då. Mm. Jag ska inte säga att det maktbarometern här gör är liksom en vetenskapligt korrekt bevisning av att det här då, att det är exakt så här högt upp de här, ja men Vincent till exempel ska vara på YouTube på grund av det då. Men, utan vi har bara liksom, det här är mätpunkterna vi har och det här är de förändringarna vi ser. Och det är uppenbart att YouTube har gjort någon typ av förändring. Jag pratade om det med YouTube-chefen som var på Medieakademins middag när vi hade presenterat maktbarometern, som, och så försökte jag liksom få henne att säga att ni har väl påverkat supermycket av TikTok och det här är väl en effekt av det, att ni pushar shorts så högt, och vi ser ju det också att antalet kommentarer per video minskar jättemycket, antalet likes per video minskar, alltså det är tillbakalutat scrollande, tittande uppenbarligen då.
Ja, just det. Mm.
Men hon menar då också att en väldigt stor förändring har varit att de ser att supermånga använder YouTube på sin smart-tv som en slags tablå-tv. De låter klipp ligga och rulla där. Mm. Att de såg att i genomsnitt så visas det 45 minuter YouTube per dag för hushåll med smart-tv som bara står och rullar då. Och då kan det vara både shorts och andra. Så att det är ett annat passivt tittande. Mm. Det är klart hon spinner det så. Att det inte är TikTok som man får dem att göra något. Utan ett annat beteende. Men det är något skifte. Är det.
Intressant. Men även om inte ni mäter det här. Mm. Så har ni ju koll på vad ni, alltså de här aktörerna som ni mäter. Mm. Har du någon känsla för ifall... Finns det några konton som gör främst långformats YouTube till exempel som har vuxit? Som skapas det nya toppnamn på det sättet?
Ja, men de har också varit duktiga på det korta då.
Ja.
Freuden Slip Productions är ett sånt som har funnits jättelänge. Men som har varit jätteduktiga på att egentligen marknadsföra sig vid de korta klippen skulle jag säga då. Kan det finnas mer? Vi har ju sett den här trenden med... Förra året var en jättestor trend med talkshows som... Ja, men poddar som filmade sitt material. Min fucking bror var väl en sån. Och även, vad heter den? Det är någon motorpodd som jag inte kommer ihåg namnet på. Det är också någon svordom som jag glömt nu. Skitsamma. Många som har fucking inser här nu. Med,
ja,
hur blir det fucking? Är det en trend? Nej, men... Så det ska man ju komma ihåg. Att den långa formaten finns ju verkligen där på YouTube. Det är ju inte så att vi ser en generell förytling, utan snarare kanske att man ser det som att Instagram också adderade shorts som hade en superstor påverkan på plattformen. Det vill säga att alla kreatörer lämnade flödet och började köra shorts och bara använde flödet till viktiga stora uppdateringar. Så att det är väl en ganska naturlig utveckling, men den kan ju då skapa stora skiften i maktdynamiken, eller vad man ska säga, räckviddsdynamik.
Och jag reagerar också på till exempel Instagram. Även om Reels har gjort det lättare att växa där och att breaka kanske, så känns det som att det är superetablerade namn i topplistan där. Och att de kanske främst har breakat genom tv-program. Alltså på andra sätt än att vara skickliga med sociala medier.
Ja, men då tänker du på Irma, för att med apropå tv-program, eller hur?
Ja, som en nytillskott, och sen så alla så här Ingrossos och sånt.
Exakt, Ingrossos, ja. Och Ingrossos får man ändå tillskriva att det är en familj som har varit väldigt duktiga. TV-program eller inte, varit väldigt duktiga på att positionera sig. Men Irma skulle jag vilja påstå är ju ett unikum, för att det är inte så att vi ser, bara för att du har ett stort tv-program så blir du stor på Instagram. Alltså pratar om TV4 så är ju det här är ju ett huvudbry för dem såklart också. De vill ju att alla Let's Dance-deltagare ska skapa Instagram-konton och liksom, men det är absolut ingen korrelation där. Eller TV4 Idol-deltagare eller du vet, alla de där grejerna. Det är inte så att bara för att du är i final där så kommer det få massa följare. Så att det är väldigt unikt just att Irma Lehtosalo då lyckades några, men sen är hon en väldigt unik karaktär. Hon är ju en slags jag vet inte, en variant på GV på ett sätt. Som man bara blir relaterbar och det är oskyldigt och det är roligt och det funkar i alla målgrupper. Lee Kristensson är en annan sån, snickaren, som gjorde den här könskorrigeringen då. Det var i och för sig TV-program, men där tror jag det handlar om resan väldigt mycket mer och liksom hur det ligger i tiden. Men absolut, jag skulle säga, och ska också säga när vi pratar om det här, att Instagram är liksom vårt sorgebarn. Vi får allt färre mätpunkter på Instagram, så att den är väldigt, väldigt svår att tyda. Så att det är den plattformen jag skulle lägga minst vikt vid, att vi, vilket är synd, för att det är ju den som jag tror många tycker kanske är navet för sociala medier. Men det mätar, dels vet vi väldigt lite om stories, det vet ju till och med kreatörerna själva, man har ju får ingen bra data liksom över tid på stories eller liksom hur ens publik förändras eller så där, utan det är ju på de andra datapunkterna som vi såg, och så att det är en väldigt komplex plattform att mäta då.
Svårt, och den är ju också integrerat med Facebook på något vagt sätt också.
Ja, men exakt, och det där är ju, när vi, nu har vi lagt jättemycket tid på att försöka, för Meta har förbjudit oss att indexera Reels, så nu har vi lagt supermycket tid på att indexera Reels på ett annat sätt då, och då är det förbjudet, de tillhandahåller inte det, och då ser vi att det finns Reels, alltså Instagram-konton då, som inte har ett Facebook-konto. Deras videos hamnar i en slags videobank på Facebook. Så att du får alltså utöver dina Reels-views och engagemang, så får du FB-views och FB-engagemangs på, alltså på en plattform som du inte du kanske inte har ett reggat konto liksom, i princip. Eller om du har det, så är det ett privat konto. Liksom. Det bara adderas dit. Och det har man säkert godkänt, vad vet jag. Men det är väldigt speciellt att man ser. För oss då, när vi ska försöka kartlägga om olika konton finns på Facebook också, så ser vi deras videos på Facebook, men de har ingen Facebook-profil. Utan den bara ligger där och vevar för folk som går in och kollar på videos på Facebook.
Ja, det där är väldigt märkligt. Har du någon, fått någon förståelse om hur det funkar? Eller är det bara så allmänt att det dyker upp i någon slags Reels-bank?
Ja, alltså inte en annan. Precis, alltså jag har inte förstått det mer än så att... att de försöker interagera de här plattformarna är väldigt mycket och använda videomaterial och optimera tittningen på samma sätt som TikTok försöker göra, att man ska stanna så länge som möjligt. Men jag tycker att det är ju inte särskilt tydligt kommunicerat egentligen till någon. Men de kanske tänker att det inte är skitsamma, för att är det någon som vill titta på profilen, vem är den här personen, så skickas man ju till Instagram då och inte till någon Facebook-sida, och då tycker väl de att det är oproblematiskt. Så det är det kanske, men det blir ju... Inte minst för oss som ska försöka mäta det, så blir det väldigt otydligt.
Vi har berört mycket av det jag undrar över, just hur, liksom vilka praktiska råd man kan ta ifrån den här mätningen. Har du något mer spontant som vi inte kommit in på?
Ja, men det beror ju väldigt mycket på igen då vad man vill uppnå här. Jag har ju tänkt på mycket själv. När man är journalist och så vill man ju nå ut med olika saker. Och har tyckt att det har varit historiskt jättespännande att se om man kan liksom, hur man kan paketera någonting så att den når ut eller blir begripligt. Det finns ju ett konstant suckande, inte minst hos journalister, just att man sitter i knät på algoritmer. Och det är ju sant ju att man gör det, men det finns ju också någonting dubbelt i det där då, i att å ena sidan är algoritmer, men algoritmerna i sin tur försöker ju vara så tillmötesgående som möjligt för en publik och vara så trendkänsliga och försöka skapa rum som känns så intressanta som möjligt för andra. Och min, oavsett vilken typ av kreatör du är, min roll då är ju att försöka förstå vad är det folk vill ha just nu. Och vilket läge är du i? Och hur kan jag, om jag har något att säga, hur kan jag paketera det så att du begriper det där? En av de kanske viktigaste insikterna som jag tycker jag fått när det gäller det där är från en medieanalytiker som heter Thomas Bäckdahl, som försökte förklara det med att vi har olika beteenden när vi ska till oss information. Eller att man kan bryta upp olika medieinformationsbeteenden, om man ska säga, där vi har det traditionella som är sättet vi fick till oss information innan vi hade internet, som ju var då att vi satt oss vid frukostbordet och bläddrade i tidningen eller slog på tv på kvällen eller bläddrade magasin och lyssnade på radio. Och sen så har vi småätande information då, och så har vi sökinformation och innehållsvalet. Och det som är så viktigt att se med de här olika då är att vi vid det traditionella beteendet så har du bestämt dig att du har, ja, nu ska jag sätta mig här med min papperstidning. Mm. Och i en digital tid så är det ju allra mest då, nu ska jag sätta mig här med min streamingtjänst. Mm. Så man vet att man kommer sitta i soffan en timme, två, tre kanske. Men du vet inte var du ska, du liksom flippa mellan Netflix och Disney Plus och allt vad det kan heta. Och så bestämmer du så att bingea någonting. Och då bara sitter du där. Mm. Du bryr dig inte vad det är, men du vet att du kommer sitta där och konsumera. Mm. Det liksom har ju varit världen där de traditionella medierna kommer ifrån. Mm. Vilket gör att de förväntar sig att de kan skedmata folk med vad som helst. Mm. För att de sitter ju där och bläddrar i tidningen och liksom bläddrar tills du hittar något att läsa. De ska inte, kommer inte gå därifrån, för de har bestämt sig att de bara ska sitta där. Men då har vi det småätande beteendet nu då som finns istället utöver det traditionella. Och det småätandet är ju helt spontant. Det är inte någon som avsätter sig liksom på samma sätt och nu ska jag sitta här en viss tid. Utan man tar upp den när man är på toa eller på bussen eller var som helst.
Nu ska jag scrolla i 40 minuter fast jag borde sova.
Ja, men det händer ju när vi har tråkigt eller när vi får hjärnan att göra någonting annat. Ju. Vi planerar ju inte på samma sätt. Ju. Utan Och det gör ju då att vi får ett helt annat rastlöst beteende när vi är på sociala medier. Och det är ju det beteendet som vi liksom optimerar för, vi är kreatörer som är på de här plattformarna. Att vi vet att det här är personer som är på väg någonstans. Mm. De har inte tid att sätta sig ner och kolla liksom på ett 20-minuters klipp. Vi har tid att fånga dem med någonting här nu liksom. Mm. Sen har vi söket då som är ju ganska självklart, men det är ju också spontant, men det är ju en helt annat, där har du en helt annan förväntansbild, du vet vad du ska få, du söker efter det är spontant när det händer. Och sen har vi innehållsvalet då som är avsiktligt i meningen att om du följer eran YouTube-kanal till exempel så vet man att det tar kanske 20 minuter att kolla på det här klippet. Mm. Och man gör det, man avsätter den tiden för man har en helt annan förväntansbild. Man vet vad man kommer få. Mm. Man vet att man alltid blir underhållen av er. Man vet att man alltid kanske blir, man lär sig något nytt eller vad det nu är för någonting någon kanal. Och det kan ju behöver inte vara en YouTube-kanal, det kan vara en podd, det kan vara en tidningsartikel, det kan vara vad som helst liksom, som vi aktivt söker upp för att läsa för att vi vet att det belönar mig någonting. Mm. Så det man behöver liksom se är att det här är liksom de fyra olika beteendena som finns. Och så behöver man optimera för det beteendet på något sätt där. Mm. Alltså antingen så optimerar du att du har en produkt och då vet du att du behöver synas när folk aktivt söker efter det, såklart. Mm. För då går de till avslut, då är de beredda att läsa på mer om den här produkten och liksom köpa den produkten. Eller så försöker du optimera för det här beteendet som är så stort nu med sociala medier, det är småätandet. Mm. Och då vet du att här är ett rum som bygger på att jag måste fånga folk på en gång. Mm. Jag har liksom en sekund på mig att fånga din uppmärksamhet. Jag måste hitta en snabb ingång, starka känslor, skratt, ilska, vad det nu är för någonting. Du måste vara liksom apan i rummet på något sätt för att nå ut där. Eller så har du innehållsvalet då som är någonting helt annat. Du behöver bygga upp en relation såklart och det gör du kanske i det här småätande rummet. Men när du har byggt relationen då kan du ju suga in dem i din poddvärld, i din YouTube-värld och erbjuda någonting djupare, längre. Folk kommer lita på dig, de har ett förtroende för dig och de bygger därmed liksom en relation till dig på ett djupare sätt då. Så allt det här, och sen så har vi tv som lättast är, det räcker bara TV4 ringer och sen så når en publik som sitter med handen i chipskålen och inte kommer att flytta på sig, så då kan jag göra vad som helst. Men allt det här är ju så olika och det är liksom viktigt att ha med sig att egentligen det är samma människa ju hela tiden. Och ibland så kan vi få bilden av att människan just nu är en ytlig zombie som har liksom uppmärksamhetsspann på 2 sekunder. Mm. Och det är ju sant för en viss del av vårt beteende. Mm. Vi är ju samtidigt människor som googlar så fort vi har en fråga om någonting. Det går inte att vara en besserwisser i ett rum längre för att det är någon som sitter och googlar upp svaret. Mm. Vi är samtidigt folk som sitter och kollar på, lyssnar på stora poddar. Vilka är de största poddarna? Det är ju P3 Dokumentär, P1 Dokumentär, Sommar och Vinter i P1 och så vidare. Så det är liksom den komplexa bilden av människan som man behöver förstå. Och också ha med sig i tanken av att okej, men jag vill inte vara humor, sketch, jag vill skapa någonting djupare. Okej, men hur kan du i så fall locka in dem och bygga relationen så att de förstår vem du är och vill söka sig till det djupare innehållet du har.
Just det. Så om man liksom har en produktion, man gör grejer, då kanske man ska tänka, hur kan det här projektet bli ett klipp som någon stannar vid i ett flöde, som någon söker upp, som hittar när de söker efter det. Och just det, och sen så relationen det ligger väl någon slags, det är väl långformatet så att säga, en längre text eller någonting, eller en bok eller vad man nu har.
Precis, det innehållsvalet där, ja precis, det blir det ju. Så oftast är det ju bra också att inte bara tänka att du gör reklam heller. Mm. Alltså att du inte använder det här småpratet för att göra en teaser. Nej. Det är ju många som gör. Inte att det behöver vara fel med det. Men det är ganska irriterande när du sitter på en plattform och det enda du får veta på är liksom här borta är någonting intressant som händer. Mm. Det blir man ju arg på.
Och så använder ju alla TikTok och Instagram till en början. Ja. Se hela på YouTube.
Exakt, precis.
Och det funkar inte för någon.
Nej, exakt det. För att man är ju där för att man vill konsumera där ju. Mm. Och det gör ju medier också svinarga. För då de kan ju inte liksom ge sitt innehåll direkt där. Men det man kanske behöver göra är att se det. Att det är någonting annat. Det är till för att bygga en relation så att de sen inte bara nöjer sig med att få upp det i flödet. Utan faktiskt vill söka upp dig direkt. Prenumerera på ditt nyhetsbrev. Eller prenumerera liksom så att man får dina ljudklipp eller vad det nu kan vara för någonting direkt. Så det är superviktigt tror jag att gå bort ifrån att du gör reklam här bara.
Ja, precis. Man ska betrakta det som en egen produkt liksom. Eller ja.
Ja, och det är väldigt alltså det är dyrt att tänka så.
Mm.
Så det är ju väldigt lätt att vilja ta genvägen att inte göra det.
Ja, herregud.
Hur blir man en fucking influencer? Ja, det är inte så lätt, kort sagt.
Nej, det är krävande.
Och det är därför inte så många som är det. Och det är därför ännu fler börjar och sen så orkar inte mer.
Nej, precis. Om du skulle göra det, eller du är ju det, men om du skulle liksom med ambitionen att börja nu liksom, hur skulle du gjort då utifrån det vi just pratade om?
Ja, men jag har tänkt jättemycket på det här och också ifrågasätt varför jag är så gammal och trött och inte bara gör det då. Men det är ju för att det är så roligt att göra så många olika saker kanske. Och också det här med pengar igen. Hade det gått att tjäna pengar på samma sätt som det gjorde liksom för 50 år sedan i tidningar där direkt, eller man kunde göra vad som helst och så kunde man tälja guld med kniv liksom. Men jag hade absolut velat göra jättemycket mer just med journalistik. Alltså det känns som att det finns ett sånt otroligt sug efter journalistik i allmänhet. Alltså att förstå mer. Det var ju den här trenden vi pratade om med microlearning eller små nuggets av kunskap. Det är ju bara en sån ytlig del av det. Och jag tror att man skulle kunna använda det för att bygga en mycket starkare plattform i att förklara vad journalistik är. Jag tror att inte minst i en ung generation så är det väldigt många som man har tagit det för givet. Det har funnits som en del av ens liv i väldigt lång tid. Mm. Men det är ett jättestort steg att köpa någon prenumeration. Det skulle ingen göra, tror jag. Men, och därmed så kanske man inte riktigt fattar vad journalistik är. Eller vad det är man finansierar. För det är otroligt dyrt att göra och lägga tid på. Och liksom granska och gå på djupet på saker. Att det inte bara få åsikter. Liksom. Men det är väldigt, väldigt värdefullt. Mm. Och jag tror att man kan hitta några sådana olika ämnesfrågor. Där folk känner att det här är det ingen som granskar eller liksom pratar om eller tar reda på. Så fattar man vad man är med och finansierar så att säga.
Mm.
Så att helt enkelt skapa värdet där igen då. Mm. Alltså hur skapar jag ett värde i människors liv där de känner att jag är med och förändrar någonting. Och samtidigt lär mig någonting själv och hjälper andra att lära sig någonting. Det skulle vara spännande att utforska, men uppenbarligen för gammal och trött.
Ja, det låter bra. Du får hoppa av den här medieakademin då, för det gör lite tid.
Ja, exakt. Nej, men det är också roligt att vara med och prata i såna här samtal. Och jag tycker att det är en väldigt spännande värld och vill ju och hoppas ju. Och jag har gjort under pandemin så höll jag på att göra de här grejerna också. Med coronajournalistik och sådär.
Precis.
Men förhoppningen är ju att fler ska göra det. Att andra ska göra det. Mm. Det tror jag skulle vara en bra sak för hela medielandskapet, att vi inte bara fick de här stora jättarna som låser in sitt material, utan fick många fler journalister som med ärliga metoder försöker berätta om saker.
Superintressant, jättebra svar, och jag har känt att jag har fått de flesta svar jag hade hoppats på.
Ja.
Fanns det någon fråga du trodde jag skulle ställa som inte har kommit in på?
Alltså jag tycker att det är kul med kritik, inte minst mot Medieakademins maktbarometer, för att den behöver kritiseras. Liksom. Vi mår bra av det och vi pratade om det innan att det har växt så stort, den här maktbarometern. Och det är ju väldigt kul för att det visar på ett sug och intresse, men vi får ju liksom inte svälja det som att det här är en exakt karta karta över allting, utan det här är en ungefärlig bild av en ny medievärld som växer fram, som vi behöver förhålla oss till. Men det är också intressant, förra året så fick vi otroligt mycket kritik för TikTok då. I år har det knappt varit någonting, tycker jag. Vilket kanske säger någonting om, jag vet, så har det varit för varje gång vi släppt olika nya plattformar, att man har en egen bild av hur den här plattformen är och vilka som är stora.
Just det.
För att man har ett eget flöde. Ja, ett eget flöde med sina favoriter. Och är chockad över att de här också skulle vara stora eller så.
Just det.
Sen finns det ju, menar, makt, vad är det? Det kan man ju också prata om superlänge.
Ja, jag tänkte, precis, jag funderar på om vi skulle prata om det. Men jag tror att i det här sammanhanget så förstår man nog.
Mediemakt är ju, vi är medieakademin, vi beskriver mediemakt. Vi beskriver inte politisk makt.
Men om man ska bara avsluta med lite kritik då.
Gärna.
du nämnde där kritik att vissa konton inte var med som folk trodde skulle vara med. Har du någon mer kritik som ni har fått, eller har du någon självkritik hur det kan bli bättre till nästa år?
Ja, vi har massa, framförallt gäller det Instagram då, som jag tycker är ju superproblematisk plattform då. Så det ska vi försöka göra bättre när till och med specialbarometrarna vi ska släppa över resten av året, där vi förhoppningsvis kommer få ännu mer exakta data. Det är inte så att det är liksom något katastrofalt eller liksom något sånt, men det är bara att det är den plattform vi har minst antal mätpunkter på. Men alltså, det vi kan prata om, det finns jättestora problem när man sitter i mitt i och ser all data som man kan få. Jag skulle tycka, en återkommande kritik vi får är att vi borde liksom mäta ekonomisk makt ovanpå det här. Och det vore intressant att kolla på årsomsättning som ytterligare en dataparameter. Problemet då, det är väl att vi cementerar, ofta säger de med stor ekonomisk makt, de som bor i Stockholm också. Bianca Ingrosso har ju ett helt annat nätverk. Inte bara genom att de bor i Stockholm, utan också att de har närhet till en slags näringslivselit då. Medan Joakim Lundell som bor i Norrköping inte alls har det. Och, det är inte säkert, det skulle på ett sätt tydliggöra makt, men det skulle också, Margot Ditz då hade, ja, inte nu kanske, men tidigare varit mycket större, bara just för att hon har ett annat nätverk, informellt nätverk då. Så jag är inte säker på att det är ett bra sätt att mäta. Jag tror att vi ska bliva vid vår läst och liksom vara transparenta bara med att det här är, vi mäter inte allt, vi mäter inte all makt, vi mäter inflytande på de här mediekanalerna. Och så får man ha det som en utgångspunkt i debatten. Det är ju vårt främsta mål, att få igång ett samtal om det här. Och förstå hur samhället utvecklas.
Ja, men det lyckas ni ju med. Ja. Det är ju väldigt mycket, väldigt omskrivet när det kom nu. Och,
jag hoppas att det ska fortsätta vara det. Ja. Fortsätta vara hela året. Jag hoppas att kunna tillgängliggöra mer så att att alla ska kunna gå in och se sin egen placering och kanske se i olika kategorier. Och om man är i humorsegmentet, om man bor i Norrköping, kan man då se, ja, men jag är 10 i Norrköping i segmentet humor eller något sånt där.
Ja, men det är ju jättekul.
Vi får se.
Det hoppas vi på.
Det hoppas jag med.
Om lyssnarna vill följa dig, vart gör man det?
Man googlar Emanuel Karlsten och så väljer man plattform.
Just det. Du har innehållsvalet, du har det nuggetsarna.
Ja, så är det.
Underbart. Ja. Stort tack för att du var med.
Ja, tack så mycket för att du fick komma.
Ha det gött. Hej, hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.